Amen. Halleluja. Ja, Herre, vi bara prisar dig för att det är sant, Herre. Du är med oss, Herre. Du är vid våran sida. Du är i oss, Herre. Med dina välsignelser i fullt mått finns du där. Vi bara prisar dig för det, Herre. Tack för förmånen att vi får vara dina efterföljare. Att vi får följa dig. Att vi får bära en källa av evigt liv vart än vi går. Att vi får bära dig, ditt budskap, Herre, till var en vi möter. Att vi får formas allt mer dag efter dag till att likna dig och vara en Kristusdoft där vi går fram. Vi prisar dig för det, Herre. Halleluja. Tack att du är vid vår sida. Tack att du är mitt ibland oss. Och tack att du är här just nu, helige ande. För att bortom människors ord och tankar viska med din ljuvliga, underbara stämma rakt in i våra hjärtan, var och en av oss, det vi behöver idag. Det tackar jag dig för att du just nu, bortom människors ord och tankar, viskar rakt in i våra hjärtan. Vi välkomnar dig att göra det. Och vi vill lyssna till dig, Herre, på lärjungars vis. Amen. Halleluja. Ja, det är så fantastiskt. Jag går vid din sida. Jag är med dig. Jesus säger det. Jesus. Han som sa ett ord, kom, och det omöjliga blev möjligt. Han som ropade, Lazarus, kom ut. Och Lazarus kommer ut. Lazarus får livet tillbaka. Han som gör det omöjliga möjligt. Jesus är med dig. Han har lovat att vara med dig. Han har lovat att där finns det. Det finns strömmar i din kran. Det finns strömmar i ditt hjärta. Men du och jag, vi måste våga gå. Du och jag, vi måste våga lita på honom. Vi måste våga säga, ja Herre. Ja Herre, nu, här, i den här situationen, hos den här, för den här arbetskamraten, för den här tågkupégrannen och så vidare. Här finns strömmen, nu är det här, nu är du här. Vi måste vara medvetna. Vet ni inte om att Jesus Kristus bor i er? Gör ni inte det, består ni inte provet, läste vi igår i andra kor 13:5. Paulus, han är sträng med oss. Vi måste vara medvetna. Vi måste vara medvetna om vad vi har. Vi behöver inte längre be, gode Gud, ge oss mer. Han har gett oss sig själv. Jag är så förtjust i den här mannen Bogren som jag nämnde om igår, som jag aldrig har träffat. Men himlen som ropade, här kommer Gud och Bogren. När han kommer in, han rider in i ett sammanhang. Här kommer Gud och Bogren. Jag önskar att det skulle vara våran melodi. Vad jag önskar att det skulle vara din och min melodi imorgon, på tisdag, på onsdag, på fredag. Här kommer Gud. När bussen åker in, i vilken stad den är, så är det mer än en buss, det är mer än våra ni älskade vänner. Det är Gud. Här kommer Gud och Ove. Amen. Visst är det så? Halleluja. För många år sedan så predikade jag något liknande budskap i en församling i Nyköping. Och efter en tid så fick jag ett brev från pastorsfrun där. Hon jobbade i vården och hade tagit med sig det här. Här kommer Gud. Och så skrev hon ett brev och berättade att hon hade kommit in till en patient som var mycket illa däran. Och jag vet inte vad man får och inte får göra i vården egentligen. Men hon bara bestämde sig för att när hon går in i det här rummet i en hopplös situation, så är det inte bara hon. Det var inte bara hon där. Gud var där. För han har sagt, jag är med er alla dagar. Så hon bara går fram till sängen. Lägger sin hand på den här patienten. Och Gud är där. Jag kan inte förklara varför eller varför inte. Det bara hände. Gud var där. Gud rörde vid den här patienten och blev omedelbart, vilket ord du vill, helbredad, helad, upprättad, vad du nu vill. Ett omedelbart ingripande. Och den här pastorsfrun skriver ett brev och berättar. Det fungerar ju. Gud är ju med. Och jag tror att du har också säkert många sådana händelser, många sådana berättelser ur livet. Men låt oss vandra vidare som Herrens efterföljare, som Herrens lärjungar. Låt oss fortsätta att vandra tillsammans med Jesus i vardagen. Jag ska börja läsa från Jeremia. I det 18:e kapitlet så talar Gud till Jeremia. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa det: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sa det: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Halleluja. Tack Jesus. Visst är det underbart? Han verkar, han arbetar, han formar för att göra dig till den Guds man, till den Guds kvinna han vill att du ska vara. Och när det misslyckas så är jag så otroligt tacksam över att han i krukmakaren inte tar den där lerklumpen och hej, det här vart inte bra, slänger den i väggen och tar nästa klump. Nej. Det finns nåd. Han börjar om. Han säger: okej, det var inte helt 100%, men nu tar vi ett varv till. Vi fortsätter. Vi jobbar vidare. Gud är och färde i ditt liv. Gud jobbar i ditt och mitt liv för att göra kärl som behagar honom. Amen. Det är så underbart att få fortsätta växa vidare som en Herrens lärjunge. Att få fortsätta utvecklas. Att få gå vidare i sin efterföljelse. Men det är ju så här, och det vet ju Jesus. Av att bara läsa eller höra formas man inte på samma sätt som man gör när man lever tillsammans. När man lever tillsammans med andra. Därför valde Jesus snickaren lärjungaskap, lärjungaträningen som utbildningsmodell. Och som vi sa igår, det var ingenting nytt. Det var ingenting som Jesus så att säga, på det sättet uppfann där och då. Det hade funnits i Israel och i traditionen väldigt länge. Att läraren hade efterföljare. Men Jesus väljer det som utbildningsmodell. Han hade inte läst en bok om hur han skulle hyvla eller hur han skulle spika eller vad han nu gjorde för någonting. Han hade sett pappa Josef. Pappa Josef hade sagt: ja, men om du lägger handen lite mer så där när du håller hyven så ska du känna hur bra det går. Han fick vandra tillsammans med, han fick erfara tillsammans med. Och så vill han bygga ett gudsrike. Och hur gör han då? Jo, han bjuder in människor till att leva tillsammans med. Att leva nära. Att be tillsammans med. Att verka tillsammans med. Att gå tillsammans med. Att prata. Att dela livet. Ja, men hur är det egentligen? Hur är det med bönelivet? Hur ska det fungera? Hur är det med bibelläsningen? Hur fungerar det? Hur gör du, broder? Hur gör du med bibelläsningen? Hur ska jag göra? Jag förstår ingenting. Ingen av oss är stark själv. Vi ska vara tillsammans. Vi ska leva tillsammans. Vi ska fostras, formas tillsammans i relationer. Det var det Jesus kallade oss till. Relationer. Jesus, när han beskriver, ger oss vår arbetsbeskrivning. I Matteus 28 så säger han att gå ut och gör kyrkobesökare. Gå ut och forma skaror av människor som kommer till verksamheter. Fyller matriklarna och fyller en massa streck på papperslappar om hur många som har varit där. Var det han sa? Ingen kände igen det. Vad är det han säger då? I Matteus kapitel 28. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Lär dem. Inte bara ge en bok och säga här, varsågod, där har du en bok, läs den så blir det bra, vi ses på söndagarna. Vilken skola i övrigt fungerar så? Vilket utbildningsprogram någon annanstans fungerar så? Om man vill lära sig någonting i livet? Nej, man måste leva tillsammans med. Det måste finnas relationer. Det måste finnas tid. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus, han umgicks med sina lärjungar väldigt mycket tid. Och vi ska göra vad han vill göra i och genom oss. Det han själv gjorde när han var här. Vi kallar det att formas efter hans sons bild, läste vi igår. Och för det formandet har han valt lärjungaskap. Och det är så gott att veta det, som i första Tess 5:24. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Det här är ingenting som du eller jag behöver pressa fram. Han gör verket, men han har också gett oss redskapen. Psalm 138, vers 8, som jag älskar. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Och mitt gensvar blir, Herre, överge inte dina händers verk. Herren är inte färdig med dig eller med mig. Men för evigt varar hans nåd, och han håller på att fullborda sitt verk i och genom oss, om vi tillåter honom. Och här finns vi till för varandra. Du är till för att dina vänner i församlingen ska bli allt det Gud vill att de ska vara. Dina vänner i församlingen finns till för dig. För att du ska bli allt det Gud vill att du ska vara. Ni finns till för varandra. Ni är varandras gudagåvor i lärjungaprocessen. Gud har placerat er här för varandra. För att fostra, forma varandra. För att tillsammans växa vidare in i Kristuslikheten. In i fruktbärandet. In i det han har tänkt för dig och för den här regionen. Ni finns till för varandra. Hur då? Hur ska det ske? Ja, ni måste träffa varandra. Ni måste träffa varandra i former där ni vågar dela livet på riktigt. Overkligheten är helt oviktig. Helt ointressant. Dina och mina fasader, helt ointressanta. Det är superlätt att sitta här i kyrkan, titta varandra i nacken och tro att allt är bra. Men det är också helt ointressant. Om det inte är det som är just sant. Det är sanningen som är intressant. Hur är det egentligen? Det är det Gud vill röra vid. Hur det egentligen är. Det är där Gud vill förvandla. Det är där Gud vill förändra. Det är där Gud vill komma med sin kraft. Han kommer inte med sin kraft i något luftslott. Han kommer inte med sin kraft för att förvandla någon overklighet. Han kommer för att jobba med verkligheten. Hur är det egentligen? Hur är det egentligen med bönelivet? Hur är det egentligen med bibelläsningen? Hur är det egentligen med andakten i familjen? Hur är det egentligen med elden? Hur är det egentligen med efterföljelsen? Det är det som är intressant. Ni finns till för varandra. För att jobba med verkligheten. För att hjälpa varandra med verkligheten. För att erkänna för varandra vårt behov av hjälp. Jag får inte till det här med bibelläsningen. Det är jättesvårt. Det jag vill, men det går, det bara händer inte. Till exempel. Men du, kanske någon annan broder eller syster kan skicka ett litet sms varje morgon. Varje morgon 07:15 plingar det till i telefonen. Så är det någon av bröderna eller systrarna som har skickat ett litet bibelord. Och så får du hjälp med din bibelläsning. Eller du känner, ja, jag förstår ingenting. Men då finns det någon annan av bröderna eller systrarna som förstår någonting i alla fall. Och så kan ni få sitta ner tillsammans och läsa och prata och be. Och så kan ni hjälpa varandra med verkligheten. Hur det egentligen är. Tänk vilken tillväxt. Tänk vilken tillväxt. I liv och kvalitet. Alla kan ge Guds kärlek vidare. Alla kan ge Guds omsorg vidare till någon eller till några. Alla kan hjälpa någon eller några på deras väg med Herren. Och ni ska se på varandra som varandras resurs i Guds livet. Ove och Agneta finns till för mig och Linda. De ber för oss. De skickar sms till oss. De ringer oss. Och vi ber för dem. Och vi hör av oss inte lika ofta, men ibland till dem. Vi finns till för varandra. Ingen är ämnad att klara sig själv. Ingen är ämnad att leva själv. Första församlingen. Hur var den formad? Ja, det var väl scouter på tisdagen och så var det ena och det andra. Varje dag träffades de i templet och i hemmen. Där bröt de brödet. Där delade de gemenskapen. Församlingen startade inte som en verksamhetsgren. Församlingen startade som en gemenskap. På riktigt alltså. Med människor som träffades. Med människor som älskade varandra. Och människor såg att de älskade varandra, som du läste, broder. Människor såg och uppskattade dem. För deras gemenskap. Människor blev avundsjuka. Jag vill också vara med i den här fantastiska gemenskapen. Var dag lades det folk till gemenskapen. Inte till verksamheten. Till gemenskapen. Och du ska se på dig själv, i all din och min brist och svaghet, som en resurs för vännerna. Hur kan jag hjälpa? Hur kan jag stötta? Hur kan jag hjälpa dig med din tillväxt? Hur kan jag hjälpa dig att växa vidare? Om vi går till Johannes, det första kapitlet. Johannes evangelium kapitel 1. Vi ska bara se lite grann hur det blev. Hur relationer bygger Guds rike. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar från vers 35. Johannes döparen alltså hade också lärjungar. Innan Jesus hade lärjungar då förmodligen då. Och när han såg Jesus komma sade han: se Guds lamm Vilket enkelt vittnesbörd. Vem som helst kan säga det. Vem som helst av er kan säga de enkla orden. Se Guds lam. Se på Jesus. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Det är helt fantastiskt. Det enkla lilla vittnesbördet. Se Guds lam. De hörde vad han sa och följde Jesus. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Men ser ni? Det var människor involverade. Det var relationer involverade. Det var ett förtroende involverat. De hade förtroende för Johannes. De litade på Johannes. Och eftersom att de litade på Johannes och det han säger, så förstod de vikten av Jesus. Människor behöver också relation på det sättet med dig. Och när de har den relationen med dig, när de känner dig, när de uppskattar dig, när de litar på dig, kommer de uppskatta lita på det du säger när du pekar på Jesus. Det bygger på relation. Att dela livet med varandra. De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus. Jesus vände sig om när han såg att de följde honom. Frågade han dem vad de ville. De svarade rabbi. Det betyder lärare. Och så kommer frågan. Den mest intelligenta frågan. Här har vi alltså nu då Messias. Den gudasända, han som vet allt. Han som var, han som är, han som kommer. Han som kan allt, han som vet allt. De skulle kunna fråga dem, ja, men hur gick det till när du skapade universum? Hur ser fadern ut? Hur är det i himmelen? Eller någonting sånt där bra, eller hur? Mm. Deras fantastiska fråga är, var bor du? Var bor du? Är det det bästa du kan komma på när du har Jesus framför dig? Var bor du? Men Jesus nonchalerar inte den frågan. Han tycker det var en bra fråga. Därför att det är så väsentligt för en lärjunge att känna till, veta om och leva i verkligheten. Och att verkligen dela livet med varandra. Därför var det så relevant för dem att veta, vart bor du? Vi vill dela livet med dig. Vi vill veta hur du äter. Vi vill veta hur ser dina rutiner ut. Hur vill du bli som dig? Hur har du det med bönen? Hur har du med bibelläsningen? Hur har du det med dina rutiner? Hur är det med träningen? Hur lever du, Jesus? Vart bor du? Och Jesus säger någonting fantastiskt. Kom och se. Här har du församlingsbyggandet i ett nötskal. Kom och se. Verkligheten. Kom och se. Dela livet med varandra. Bygg verkligheten. Kom och se. Det var relevant. Det var vad det handlade om. Att bli en lärjunge. Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Ser ni? Det sker inte bara så här. Det sker i och genom relationer. Relationer. Jesus såg på honom och sa det. Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus i sin tur då fann Natanael och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeten har skrivit om, honom har vi funnit. Det är Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom, kan något gott komma från Nasaret? Filippus svarade, Kristus likt alla redan, kom och se. Och här vi kan bara se att det bygger, det sker i och genom relationer. Och Paulus säger, följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Lärjungalivet växer vidare i och genom relationer. Det handlar alltså om att människor ska se Jesu liv i dig. Attraheras av Jesu liv i dig. Välja att följa och låta sig formas av Jesu liv i dig. Och när de då blir formade så börjar Jesu liv framträda i dem. Så andra människor då kan se Jesu liv i dem. Attraheras av Jesu liv i dem. Välja att följa och låta sig formas av Jesu liv i dem. Så att de blir en Kristusbrev, blir en Kristusdoft som människor i dem ser Jesu liv. Och börjar attraheras av Jesu liv i dem. Och väljer att följa och sen låta sig formas av Jesu liv i dem. För ni ser, generation till generation, hjärta till hjärta, i och genom relation. Och också i vårt byggande, i vår växt, i vår framväxt, i vårt lärjungaskap, så är det i och genom relationer. Jesus var och levde med lärjungarna. Jag brukar ta bland den här bilden av en gitarr. Den har 6 strängar ganska ofta. Om jag har en sträng och knäpper på den strängen, hur vet jag om den stämmer? Nu kan ju, om man har absolut gehör, så kan man veta. Men stämmer i relation till vad? Däremot, om jag har alla 6 strängarna och tar ett ackord, då vet jag vilken sträng som stämmer och inte stämmer. Är ni med? Då märks det om det är något som skevar lite. Va? Vänta där nu. Det svajar lite där. Det är inte riktigt, va? Ni vet känslan, va? Ja. Så är det när vi är tillsammans. Vi fostrar och formas i relationen med varandra där Kristus bor. Där 2 eller 3 av er är tillsammans, där är jag mitt ibland er. Tillsammans. Men det förutsätter ju en transparens. Det är helt ointressant om vi ska träffas och hålla upp fasader. Det är helt ointressant att hålla på med det. Det kräver en transparens. Det kräver en öppenhet. Det kräver alltså att jag vågar säga hur det egentligen är och får hjälp med hur det egentligen är. Att vi bryr oss om varandra så på djupet. Att det är så viktigt för mig att min broder blir den gudsman Gud har tänkt att han ska vara. Att jag vågar kliva in i verkligheten. Vågar fråga, hur är det egentligen? Komma innanför fasaderna. Våga börja prata och hjälpa varandra med verkligheten. Transparens. Ja, det går ju inte med alla här samtidigt. Nej, då får vi liksom hitta mindre gemenskaper i gemenskapen, där vi kan ha den närheten, där vi kan våga ha den öppenheten, där vi vågar bygga den typen av relationer baserade på tryggheten i Guds kärlek. När, alltså det står så här att kärleken driver ut all räddhåga. Kärleken driver ut rädslan. Jag vet att jag kan säga hur det är, för jag vet att Gud älskar mig och han kommer älska mig lika mycket i alla fall. Jag behöver inte hålla upp en fasad. Jag behöver inte skämmas för mina svagheter, för jag vet att jag är älskad. Jag vet att vi bryr oss om varandra. Jag vet att vi vill hjälpa varandra hela vägen. Det här är ingenting nytt. Det här är vad Jesus gjorde. Det här är vad Mose och Josua gjorde. Det här är vad Elia och Elisa gjorde. Det här är vad Wesley och hans kompisar på universitetet i sin Holy Club, som de kallar det för. Vilket ord, va? Holy Club, den heliga klubben. De jobbade med verkligheten för att växa vidare. För att hjälpa varandra in i kristuslikhet. För att hjälpa varandra på lärjungens väg. Låt oss jobba med verkligheten. Låt oss forma de grupper. Låt oss forma de samtalsforum. Det vågar dela livet med varandra. Det vi vågar växa vidare. Trygga i Guds kärlek. Som öppnar för en transparens. Som öppnar för en verklig tillväxt. Amen. Jag nämnde Josua som får fullborda Mose kallelse att ta folket in i det förlovade landet. Det kunde bara ske därför att Josua hade varit med Mose under lång tid. När Mose hade varit i uppenbarelsetältet och pratat med Gud. Vem var där då? Förutom Gud och Mose. De talade ansikte mot ansikte, som vi var inne på igår kväll. Som en man talar med en annan. Då var det inte bara dem där. Josua var också där. När du förbereder dig. När du gör det du gör. Vem finns bredvid dig? Vem lyssnar på samtalet mellan dig och Gud? Vem lär sig? Vem fostras? Vem formas? För att nästa generation ska kunna ta verket vidare. Om du har någonting ifrån Gud, ge det vidare. Jag klev in 1999 i relation, i en lärjungaskapsrelation med en broder, en pastor. Och det kändes väldigt konstigt. Det kändes som att fria. Jag gick fram till honom på en konferens, en sommarkonferens, och sa: jag tror att Gud har sagt att jag ska bli din lärjunge. Och han säger som pastor alltid säger: vi ska be över det. Och så bad vi över det. Och så blev det så. Jag har testat det här. Jag har levt i relation, en transparent relation med en annan pastor, en kollega. Över lång tid. Vi pratar om alla livets områden, kan jag lova dig. Om verkligheten. Och en bild som vi såg framför oss redan då, för det länge sedan, det var hur nästa generation kan ställa sig på axlarna på en föregående generation och nå längre, nå högre. Nå den frukten som finns där uppe. Och den äldre generationen som står och bär upp då får glädjen av att frukten ramlar alltid neråt. Det blir din frukt. När du fostrar, när du formar nästa generation, det blir din frukt. Amen. Halleluja. Så om du är en barnledare, vem står bredvid dig? Vem tränar du att bli ännu bättre på det du gör? Om du är scoutledare, så hoppas jag att du har någon bredvid dig som du tar tag i, som du ger förtroende, som du låter växa vidare. Som du fostrar att bli ännu bättre på det du gör. Det ska bli fler, det ska bli mer. Lärjungaskap. I Andra Timoteus brev så ser vi hur Paulus beskriver det här till sin, en av hans främsta lärjungar. Om man kan säga så vet jag inte, men en av hans nära lärjungar, så kanske vi kan säga. Och här ser vi detta. Mina ungdomar på bibelskolan kallar mig för pappa David utifrån det här. Det står så här: du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Andra Tim kapitel 2, vers 1 och 2. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Här ser vi generationer. Vi hade ju ett gäng underbara ledare här framme åt morgonen. De måste få växa in i uppgifter. Att få finnas med. Att gå bredvid dig i det du gör. Att finnas med när du förbereder predikningarna. Att få finnas med när ni gör saker. Att bara få växa in i ett ansvar. Få växa in i ett ledarskap. På olika sätt. I små saker och i större saker såklart. Generationer. Vi har Paulus som är en generation. Så kommer Timoteus. Och så kommer de här pålitliga människorna som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Vi ser absolut fyra generationer här. Och så växer och har vuxit och kommer att växa Guds riket vidare i generationer genom verktyget relationer. Du är inte en slutdestination. Det ska inte stanna med dig. Utan Gud har utvalt, kallat och smort dig till att kunna hjälpa andra här i gemenskapen och utanför den till Jesus och vidare med Jesus och låta dig så bära rik frukt. Ni är varandras resurs i lärjungalivet. Ni finns till för varandra. Så utveckla dessa relationer. Utveckla dessa relationer och se hur Gud får forma sin församling och göra den fruktbärande. Amen.